Chillepodden presenteras den här veckan utav Unibet.se som ju erbjuder spel på just transfers. Jag var inne där och kikade alldeles nyss och gissa om jag hittade Adama Traoré till Liverpool för 8 gånger pengarna. Jojomän, den tog vi. Och tja, gå in och kolla själv. Sök på övergångar i sökfältet och se ifall du kan överlista ryktespridarna då. Unibet.se alltså. Nu kör vi Chillepodden.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sportbladets Premier League-podd är det inte idag, nej.
Bra start.
Nej, precis.
Eller klipper vi bort det här?
Eventuellt. Den är imorgon. Vi ska spela in den imorgon. Sillypodden är det vi ska ägna oss åt nu, inget annat. Makoto, välkommen hit. Det är du och
tackar.
Jag idag.
Ja.
Vi måste gå igenom lite grejer, känner jag.
Ja, det känns ju lite så. Bränning dissar ju oss för han har andra projekt på gång. Men,
Det var något hemligt projekt.
Ja, det verkar intressant. Jag kan inte säga så mycket, men det lät intressant på det jag har hört i alla fall. Ja. Så att det finns en god anledning ändå att han inte vill hänga med oss.
Ja, det är väl inte super, det är väl inte hemligt per se. Det är inte så, jag sa det, är det så att du går in i en så här, telefonkiosk som åker ner genom marken på månaden? Det är ju, han sitter ju bredvid oss, bara att han inte har tid med oss just nu.
Nej, det märks ju på honom också när han inte har tid med oss heller. Att man ser det på liksom blicken hos honom. Att, nu vill jag inte hålla på och prata med den här silly pöbeln som hänger bredvid.
Nej, precis. Så därför är du och jag som sitter här. Vi ska se om vi får med oss något ytterligare i sändningen. Det är sånt som ger sig under tidens gång. Vi har ganska mycket annat att prata om fram tills dess. Det är lite Inter. Så att, alltså bland annat.
Ja, det är ganska mycket Inter ändå.
Mycket Inter det här januarifönstret överhuvudtaget. Ashley Young är ju nu klar. Sen är det Victor Moses som ska in också. Chelsea-talangen höll jag på att säga.
En gång i tiden Chelsea-talangen. Han var ju bra i Chelsea ändå.
Han måste väl vara 30, va?
Ja, nu gissar vi åldrar det här igen. Men alltså, det hade inte förvånat mig. Victor Moses har dock den här auran att kunna vara en sån här som egentligen bara är 27-28, fast man tror att han är typ 32.
Ja, det är ju länge som jag kommer ihåg det, liksom i Wigan där under Roberto Martinez liksom.
Ja, nu är vi en långt bra tag tillbaka, men då var han ju med i och för sig i gamet. Så att,
visst.
Men det är ju det att man har fått in Ashley Young då på vänsterkanten nu direkt under vintern, och det var ju då det fanns någon form av vettigt bakom det, om man då menar att Ashley Young ska leverera. Men du behövde ju wingbacks på båda kanterna i Inter. Det fanns ju en deal man försökte få igenom med Spinazzola då från Roma, där man då skulle skicka att man födde Politano åt andra hållet, men det sprack ju på att Spinazzolas läkarundersökning då inte riktigt ska gått som den skulle. Så behöver man gå in ha någon till höger då också, och det är ju där Victor Moses då skulle flygas in istället för Lazaro, som vart en lite flopp ändå får man väl säga.
Vart är Zappa Costa när Conte behöver honom?
Ja, men det hade ju faktiskt varit, han hänger inte, han i typ Torino eller någonting.
Jag minns bara när han värvades utav Conte en gång i tiden i Chelsea, när han gjorde ungefär samma sak, han skulle ta ett lag och så ställa om det till sitt älskade 3-4-3 då med wingbacks och
det är mer 5-3-2 eller vad man ska kalla det, blir det väl i sånt fall. Med liksom, det är ju verkligen wingbacks också han vill ha på de där kanterna. Det är inte att han gör om ytter där, utan han vill ju ha wingbacks.
Ja, precis. Det är snarare en 5-3-2 i inte nu då. Ja, vi...
Han är ju på lån i Fenerbahce då, Victor Moses, nu från Chelsea. Han tillhör ju faktiskt dem fortfarande. Och då är det väl inte då som på något sätt ska försöka lirka loss honom. Och Chelsea känns ju inte som att de kommer satsa på Victor Moses igen, så att det känns
nej.
Så.
Nej, här är ju... man har ju nästan glömt att han faktiskt tillhörde Chelsea.
Men det är många man glömmer att de tillhör Chelsea i olika, all möjliga sammanhang.
Det är ändå lite... det är nästan förvånande skulle jag säga att... alltså med tanke på att de inte fick värva någonting i somras, att de liksom får tvungna att plocka upp varenda junior de hade i stort sett för att få ihop liksom ett bra lag, så hade de ändå Victor Moses på lån i Fenerbahce. Han...
Ja, på ett sätt är ju det lite förvånande faktiskt, för det är ju ändå en bra spelare. Eller ja, han kanske inte riktigt platsar eller ska starta i ett Chelsea, men där har man ju en nu Reece James framförallt som har kommit in och gjort det strålande på högerbacken. Och så har du en Aspilicueta som hanterar den rollen väldigt väl också. Så att man är ju ganska gott ställt på den positionen i alla fall.
Mm. Absolut. Vi konstaterar då bara att Conte kanske är klar då för den här gången. Om han
det är väl en Eriksen vi ska jobba
just
in också.
Det, för fan, Eriksen ska
det är ju
också.
Kanske det största egentligen nu när Vidal...
Verkligen.
Blir nog kvar i Barcelona trots allt. I och med han spelade ju här när Kike Setién höll i dem för första gången.
Mm.
Intressant då att Barcelona för övrigt noterade sig över 1000 passningar i den matchen. Och jag tror att det var 2 gånger under Guardiolas tid i Barcelona som faktiskt noterades för ett högre bollinnehav i en ligamatch. 82% någonting hade man mot Granada. Men om man jämför med Guardiolas Barcelona så var det ju hålla i bollen för att hålla i bollen. Lite så över det här sättet. Man har ju bara haft en vecka på sig. Och sen var det ju ett fantastiskt fotbollsmål som de vann med 1-0 på då. Men där var ju Vidal en del av. Han gjorde den här klacken till Messi där. Och det känns ju som att Vidal ändå är en del av Setiens planer. Och då var ju backup-planen för Inter att ta Eriksen. Det är ju 2 helt olika spelare om man funderar hur de tänker där.
Mm.
Men där är det ju fortfarande att få se om Inter matchar den här värderingen som Tottenham har satt på honom. Eller om det sker nu till vintern. Eller om det snarare sker gratis i sommar. Men då är det ju andra klubbar som säkert kommer vara intresserade också.
Helt klart. Och då sitter han ju helt utan kontrakt. Och kan göra precis som han vill. Kanske han gör en sån här Haaland-turné runt på lite olika träningsanläggningar. Och,
han är inte för gammal för att göra en Haaland eller Ödegård-turné. Det är bara norrmän som gör de där turnéerna också för övrigt.
Gå på tur.
Ja.
Det är liksom det som
norrmän
gör. Svenskar då? Vi har en svensk. Han toppar faktiskt körschemat. Du har satt upp körschemat då.
Alltså, ska
göra det?
Ja, vi kan säga det. Men samtidigt ska ju tilläggas att de här punkterna som du... För det här är ganska spontant inspelat avsnitt ska vara transparenta att säga också.
Ja.
Men de är ju inte i kronologisk liksom, viktordning. Samtidigt Nej. Som det första jag kom att tänka på när jag skulle stå upp och körschemat var ju Sebastian Andersson.
Ja, precis. Eftersom jag då började bakifrån också. Men det första jag tog upp var Inter och Ashley Young och Victor Moses. Är det som
ja, precis. Och du freestylar ju ändå så att det spelar egentligen ingen roll vilken ordning. Och det var ju ganska bra att du ändå gör det för ordningen.
Men nu fick alla veta vad som står högst upp på pappret.
Sebbe Andersson
ja,
står
precis.
Högst upp.
Union Berlin, han har gjort det
fantastiskt bra när han fått gå upp i Bundesliga där. Gjorde det ju bra i Zweite, hänger med dem.
Du höll på att säga Segunda nu.
Ja, det märkte jag var nära
Segunda Bundesliga.
Det är det enda sättet att försöka liksom skohorna in Segunda i den här podden är att liksom felsäga det när jag ska säga Zweite. Nej, men Sebbe Andersson alltså. Och det är enligt Kicker då, fotbollskanalen som har, vad heter det, rewritat eller vad man ska säga, eller rapporterat Kicker och skrivit. Jag har inte hittat det själv faktiskt, ska jag ärligt talat säga. Men där då så är det Valencia och Zenit Sankt Petersburg som ska vara intresserade av Andersson till en övergång nu redan i vinter. Han har ett kontrakt som går ut i sommaren och enligt Kicker då så ska det ju snarare vara England som lockar för Andersson. Men jag kan inte hjälpa så Valencia och Sebbe Andersson. Man, det låter ju helt bizarrt skulle jag säga.
Ja, från vad jag har i alla fall lyckats plocka upp så är det ju Zenit som är det
närmare,
absolut hetaste.
Men Valencia är roligare.
Valencia känns som en klubb som slängs in lite grann sådär. Det finns ju pengar i Valencia.
Ja, inte och mycket, men det finns ju en del. Och där, men problemet man har där och det som gjorde också att man gjorde sig av med sportchefen Alemani och Marcelino gick och det var ett kaos av alltihopa, är ju också liksom Peter Lim ägaren. Och han har ju ganska goda kopplingar till en viss Jorge Mendes. Så det känns ju på samtidigt känns det ju svårt att tänka sig att Valencia skulle värva något annat än en Jorge Mendes-spelare med tanke på vart Valencia sitter idag. Det skulle vara ett sundhetstecken om man lyckas göra det, men det har ju varit så stökigt där och Mendes har ju sån otrolig makt över den där klubben fortfarande i hur de agerar på transfermarknaden. Sen rent sportsligt, med tanke på att man av någon oklar anledning verkar vilja skeppa Kevin Gamero nu till vintern. Pratar om att man ska ersätta en Paco Alcacer där. Det har märkt på Valencia. Folk man har pratat med att det är ganska delade läger där. Huruvida Paco tillbaka egentligen skulle vara en bra sak eller inte av Valencia i det här läget. Då. Men en target. Jag gillar ju target. Mm. Och Sebbe Andersson är ju urtypen av en target verkligen. Så det har varit jättekul att se honom i en La Liga-miljö och se vad han skulle kunna göra.
Men han själv sägs då helst drömma om en Englandsflytt.
Han är väl
han är ju svensk.
Ja, precis. Det var väl det jag snarare tänkte. Att han är formad av samhället vi har här. Detta Ja, anglofilistiska samhälle höll jag på att kalla det, men det ska inte vara.
Svensk fotboll är ju väldigt anglofil, det är ju inte...
Eller svenskt fotbollsintresse är i alla fall väldigt anglofilt, med vissa så här kalciotoner.
Fotbollskultur överhuvudtaget är väl ganska från början rätt så anglofil. Mm. Jag menar, Roy Hodgson och Bobby Houghton och så vidare, ja, det var ju någon slags... anglo... Fan, nu slänger jag mig, jag kan inte ens hantera de här orden.
Nu är vi på djupt vatten, så jag kan säga.
någon slags fotbolls... tradition därifrån. Men det är jättespännande med Sebastian Andersson, just med tanke på hur bra han har gjort det i Bundesliga. Och jag själv tycker, alltså, man tycker ju att det vore tråkigt då, om han hamnar i Zenit. Alltså, visst, ja, att det blir liksom Champions League-fotboll och lite sådär, men det är en liga som ett är svår att bedöma, det blir väldigt lite uppmärksamhet och intresse. Liksom,
han hamnar i ett kluster av landslagsspelare som är där borta, man egentligen inte reagerar på hur mycket vad de gör där borta.
Nej.
Tänker på att Viktor Claesson till exempel, om han har gjort det han gjorde innan skadan, borta i någon av de stora fem ligorna istället för i Krasnodar, så hade det pratat väldigt mycket mer om Viktor Claesson. Om Kristoffer Olsson hade gjort det han gör borta i Krasnodar i en annan liga, hade det pratat väldigt mycket mer om Kristoffer Olsson. Sen pratas det mycket om dem ändå för att de levererar i landslagssammanhang, och landslagsledningen har ju full koll på vad som händer där borta.
Absolut.
Men såklart för oss tv-tittare så hade det varit roligare att se spelare som Olsson, Claesson och även då Sebastian Andersson möta motstånd när vi känner igen och inte åka bort i Uralbergen och lira borta match.
Men det är också, det är inte bara att det går på tv och sådana saker, det är bara att den allmänna bevakningen, det finns en det finns en, det kanske jag som missar det, men jag läser ganska sällan nyhetsartiklar om rysk fotboll överlag. Men jag läser ganska mycket om Bundesliga. Man följer konton i sociala medier som uppdaterar kring Bundesliga. Man har på något sätt en slags grundkoll på vad som händer där.
Finns det liksom... kontot rysk fotboll? För det finns ju väldigt många sådana här konton med olika...
Precis, det gör
det
säkert.
Spansk fotboll, tysk fotboll, portugisisk fotboll, såg jag ett konto också. Nederländsk fotboll.
Och så finns det liksom då engelskspråk, vilket jag uppskattar, journalister som bevakar de här ligorna väldigt noggrant. Jag har inte sett någon som har den örnkollen på rysk fotboll, som till exempel twittrar på engelska eller kontinuerligt skriver texter för The Athletic eller någonting annat om...
Det kan ju vara, våra Twitterflöden är dåliga också, men samtidigt så finns det också en viss språklig barriär på att det är kyrilliska där borta.
Ja, nej men alltså det är ju... ja, det är lite svårare att följa helt enkelt.
Det var ju faktiskt en rysk journalist som hörde av sig till mig
sig.
För inte allt för länge sedan. Från någon rysk fotbollssajt, jag vet inte vad den hette, som ville ställa en massa frågor om Jordan Larsson då. För han är ju där borta i Moskva, och då var ju frågorna var med liksom, varför tror du att Larsson har blivit en stor flopp där borta? Man har konstaterat att han var en flopp efter i princip bara några månader spel där borta då. Sen har han ju gjort det bättre därefter, men det verkar inte finnas så mycket tålamod i alla fall, bara man ska basera på de här ryska journalisten jag har pratat med, vilket är ganska litet spektra att basera alla ryska journalister på kanske. Men man ser dem inte där borta. Det är precis där, håller ju med dig helt om det, att det är ju roligare för oss som bevakar dem om de är i en liga som är mycket enklare att följa.
Precis. Men det är i alla fall roligt att det finns ett intresse för en svensk där ute i Europa. Det blir man ju glad av.
Det blir man ju alltid.
Cavani. Han är inte svensk, han är från Uruguay.
Men det är ändå kul att det händer något kring Cavani.
Men man blir glad av Cavani också.
Man blir glad av Cavani. Ja. Jag blir det i alla fall.
Jag vet att det är ju då Atletico Madrid som har jagat Cavani ett ganska bra tag. Även Chelsea har ju pratat om, Lampard fick frågan nu i helgen om Cavani. Och bara så här, ja, det är en bra spelare såklart. Vi får väl se. Man fick ju inte känslan av att Cavani var bokad för en läkarundersökning hos Chelsea i veckan direkt.
Nej.
Men det är klart att de behöver göra mål. Fler mål än vad de gör. Tammy Abraham kan inte göra allting själv. Det saknas alternativ där bakom. Det har pratats om att låna ut Batshuayi igen.
Giro är väl i princip... Ja, Inter. Ja. Jag är på Giro också.
Giro till Inter. Och sådär. Och det är klart att ska Chelsea värva en striker nu, så vill de ju ha in en riktig
En riktigt bra striker.
Vad hände med Gabigol ryktet undrar jag? Det bara dog ut. Försvann bort någonstans.
Och det är klart att Cavani är ju en superstjärna och en spelare som med en liten ny tändning i en ny liga, ett nytt lag, hade kunnat vara helt magnifik såklart.
Ja, även om han har hunnit fylla 32 så är det fortfarande en fruktansvärt bra spelare. Och det är intressant där, för jag vet att i början då, innan det här fönstret ens öppnade, så kom det ju ändå i sammanhanget trovärdiga uppgifter. De sa att det redan var klart att han skulle dra gratis till Atletico i sommar. Sen så på något sätt så har de uppgifterna, det har inte gått vidare från de uppgifterna. Jag vet inte om det var Di Marzio eller om det var Sky, vilka det nu var. Men det var liksom mer att säga, ja det är redan klart. Och sen efter det så bara har det liksom glömts bort de uppgifterna. Sen har han börjat ryktas till andra saker. Och nu verkar ju uppenbarligen så att det där var inte alls klart. Och Atletico verkar buda för att få honom nu. Redan i vinter, första bud ska ju ha tackat nej till av PSG som ändå har bekräftat att Cavani vill lämna. Sportchefen Leonardo gick ut och sa det efter deras cupmatch mot Lorient nu, igår till och med. Att ja, men Cavani vill lämna, vi vill ju ha kvar honom men han vill lämna. Vi respekterar också Cavani att han vill lämna och liksom hans önskan på något sätt där. För vi är inte säkra på om han är kvar i februari. Då har ju faktiskt United slängt in i det här också. Ska man ju nämna, och där känns ju på något sätt väldigt logiskt och rätt av United i ett sånt här läge. För det är en otroligt mångsidig anfallare också. Skulle nog funka ganska bra hos dem. Har ju en stjärnstatus, kan liksom lyfta dem på det. Samtidigt som man ändå tänker på att United en gång i tiden tänkte samma sak om Radamel Falcao. Plocka in honom och fick inte direkt någon så här superutdelning på det. Så, men de har ju inte haft tur med att värva etablerade spelare från utlandet tidigare i United, om man tittar på de senaste åren, och särskilt inte liksom veteraner. Men ja, Zlatan prickar väl för ganska rätt ändå till skadan. Men i övrigt så ja, men jag tror att Cavani skulle vara vettigt, och de måste ju få in en anfallare till United också, men nu, sen tror jag väl att det blir Atletico till slut, och man vill ju se Cavani spela under Cholo Simeone i det här 4-4-2 tillsammans med typ Joao Felix på topp. Det hade varit, det kommer bli riktigt, riktigt bra.
Ja, det är spännande. Det är många som jagar forwards just nu. Det är alltid roligt med forwardsjakt.
För det är så enkelt att bedöma dem, håller jag på att säga. Eller i och för sig, det finns ju forwards som gör mycket nytta för ett lag utan att göra mål. Men man kan ju faktiskt titta på att göra mål eller inte liksom. Så är det ganska enkelt att bara väldigt grundligt bedöma deras liksom lycka i ett klubb. I alla fall om det är en spelare som just lever på sitt målskytte.
Precis. Hetaste målskytten i Europa just nu då? Utom Håland som gjorde
vilken på sitt inhopp. Ja, men det är läskigt alltså, Håland. Den genombrott bara går in där och gör en hattrick i sin debut och byts in. Och är liksom kolugn över det. Det finns en så här läskigt bra över honom. Man sitter ju och väntar på när den här utköpsklausulen som då ska finnas i dealen med Dortmund är tillgänglig att aktiveras, säg nu i sommar eller om ett år till. Den jakten som kommer vara på honom. Det blir en ny turné, ny tur.
Alltså, det är någonting med Erland Haaland som jag bara känner att jag kommer vara rädd för den människan för så många år framöver här.
Ja, men han ser dels ut som skolgårdsmobbare, det gör han ju.
Alltså, dels det, men det är alltså fruktansvärt bra. Han har en sån här skoningslöshet i straffområdet som ju är obehaglig. Och bara känns, dels så kommer han göra Norge till ett betydligt bättre lag.
Vi kommer med Ödegård som slår de passningarna till honom som typ har varit ligans bästa spelare under.
Med Ödegård som nu äntligen liksom har vuxit till sig, vuxit i kostymen som så många sydde åt honom för några år sedan. Och så i tillägg till att ha Haaland framme, och sen har ju Norge ett annat bra lag. Vi kommer ju vara lillebror till det norska landslaget de närmaste åren. Är jag väldigt bekymrad över det framtidsscenariot. För det vill jag helt enkelt inte. Det vore ju värsta som finns. Det är en sak om norrmännen slår oss i typ längdskidor eller någon annan marginalföreteelse. Men liksom så här, fotboll. Jag kan nästan köpa när de är bättre än oss i handboll. Även att det gör ju ont liksom. Vi fick stryka av dem nu igår kväll. Men fan, fotboll alltså. Nej, jag vill inte. Fanta, det.
Hockey har varit värre.
Men hockey, det kommer ju inte hända.
Nej, såklart inte.
Det ser jag inte som någon risk.
Nej, sant i och för sig.
Och egentligen borde det inte, alltså, framförallt med tanke på hur usla Norge har varit i så många år i fotboll. Det har man ju njutit lite av. Men så lär det inte vara.
Alltså, Sverige har ju för sig en ganska fin generation på gång också. Om vi säger
absolut.
Så,
liksom, jag menar det,
men, Isak visst, Kulusevski och så vidare.
Ja,
verkligen. Men jag håller helt med dig. Alltså, jag
är redan rädd för en framtid där jag ska behöva stå ut med att Haaland står på andra sidan. Det är därför han kommer hamna i Manchester United. Det är ju det. Han kommer hamna i Manchester United och så kommer han göra mål på Liverpool.
Så du sitter egentligen inte orolig för svensk fotboll skull. Du sitter orolig för Liverpools skull.
Det är ju i vanlig ordning. Manchester United som hade behövt en Haaland nu till exempel.
Verkligen. Men samtidigt på något sätt, om de här bilduppgifterna som kom tidigare stämmer om att ett av kriterierna, liksom kraven från Haaland och Mino Raiola och gänget var den där utköpsklausulen. Då tycker jag att United, sett till vad de vill aspirera till att vara, gör helt rätt i att inte värva honom och lägga in en sån klausul. För då på något sätt cementerar man ju sin plats som en liksom feedersklubb till större klubbar. Och där ska inte Manchester United vara. Nej. Där ska inte Borussia Dortmund egentligen heller vara. Och det har ju ifrågasatts av ganska många liksom i Tyskland och så vidare, varför man nu återinför den här formen av utköpsklausul på en spelare som är någonting man har jobbat utan ganska mycket, i och med att Bayern München har varit ganska duktiga på att utnyttja alternativt vänta ut kontrakt och plocka spelare. Så
men vi får se här, kanske måste de tumma lite på sina principer, för nu uppgifterna som har kommit nu kring Rashford som ju är såklart är Uniteds bästa spelare och den referenspunkten i anfallet och med den stressfakturen hon har i ryggen, en lös benbit i foten.
Ja, det var inga roliga ord man läste där. Alltså,
det är två skador som man känner att de ett borde adresserat tidigare. Då blir man så här förbryllad över hur han kunde spelas i FA-cupen i veckan.
Nu ska man ju alltid
ta... Vi vet ju inte vad som exakt har hänt,
men om det stämmer... Att han har liksom spelat sig igenom smärtan och så vidare. Förstår att han gör det. Han har ett sånt stort klubbhjärta och vill verkligen hjälpa United i den här sitsen.
Men det
och
där måste finnas någon annan som stoppar honom.
Solkär, assisterande tränare, materialare, läkare. Någon måste ju stoppa honom.
Och det finns ju en kritik. Det finns en kritik mot Manchester United. Att de inte hängt med i utvecklingen på just... den medicinska sidan.
Titta på Paul Pogba också.
Nu kommer ju den kritiken inte direkt att bli mindre. Med tanke på hur man hanterat det här. Och det är ju bara en av alla saker som har liksom negligerats utav klubbledningen i Manchester United de här åren. Mm. När man har fokuserat på noodlepartners i Kina liksom. Nu låter jag hård kanske, men det är verkligen så. Den här kritiken kommer ju inte, eller utifrån, den kommer ju väldigt mycket inifrån, den kommer från egna supportrar, och kritiken kommer ju väldigt mycket från de som bevakar Manchester United i Manchester, som ju på något sätt är de som är allra närmast. Så att den kritiken tror jag vi kommer att se mer av. Jag vet att det var många som lyfte det under, och det är därifrån jag får det nu också, från den rapporteringen som var i samband med Rashfords skada här, att det här är någonting som borde kunnat undvikas, det här är någonting som de borde haft en långsiktig plan för, hur han ska spelas, och framförallt hur han ska liksom, hur man ska kunna hitta en ersättare. Man inte hamnar i en situation där han faktiskt går sönder i en match för skador som man är fullt medveten om att han har.
Jag förstår att United i det här läget, jag förstår att Ole Gunnar Solskjaer också, att det finns en desperation efter att få resultat. Med tanke på att Martial var väl borta här också under en period också, att man vill spela Rashford. Rashford är den bästa anfallaren du har i laget. Men om de här uppgifterna stämmer så är det ju helt oförsvarbart att riskera en liksom ung supertalang ändå liksom, och hans alltså fortsatta karriär på ett sätt liksom. Vi pratar ryggskador, de här skador, liksom orden som man läste, var man får nästan en klump i magen när man läser att det här låter inte bra. Det kanske låter värre än vad det egentligen är, men
ja, det är en stress
om man bara bortser från det sportsliga liksom, att spela honom,
det är inte bra.
Det är absolut inte bra.
Och nu verkar ju då liksom kanske till och med hans EM-plats kunna vara i fara. Det pratas om 2-3 månader, men jag menar, om 2-3 månader, vad är vi då? Vi är inne i april.
Ja, där är vi, va?
Ja. Säg att han är tillbaka till träning i april. Och sen ska han då komma igång, så hinner han spela 4-5 matcher. hur troligt är det att Manchester United med de förutsättningar de har, och det laget de har nu, är framme i någon slags semifinal i Europa League? Jag tycker inte att det är speciellt troligt. Med tanke på de lagen som nu kommer komma från Champions League dessutom och läggas till det här.
Det är då ganska behagliga då man... lag som åker ner från CL i år. Inte för att det spelar egentligen någon roll för United i det här läget, men...
Men ja, det är tufft i alla fall.
Mm.
Och då är frågan om både Kane och Rashford kommer saknas från den här EM-truppen. Eller om de kommer komma in väldigt sent med väldigt lite speltid och eventuellt ganska färska rehabiliteringsperioder.
Så Danny Ings och Tammy Abraham på topp då i EM. Och sen ett samtal till Vardy också från Southgate kanske.
Ja, precis. Han får plocka upp luren. För en av anledningen till att Vardy faktiskt tackat nej till landslaget. Han har ju aldrig lett, det är väl inte permanent nej. Men det han har sagt är att jag åker inte hemifrån, är borta från familjen i 2 månader för att sitta på bänken.
Mm. Och nu i det här läget, det skadeläget, så åker han dit för att spela. Och då kan det ju vara en helt annan sak.
Ja, då kan det absolut vara en helt annan sak. För är vi framme i det sista landslagslägret då, när det nu är i... mars någon gång, va? Brukar det vara.
Alltså, sista samlingen innan EM-samlingen.
Ja, precis. Jag tror att
trupperna tas ju ut i maj eller vad det är oftast.
Ja, men jag tror att det brukar vara en landslagssamling i mars.
Ja.
Typ mitten, slutet på mars någon gång. Är det så att rapporterna från Keynes och Rashfords läge säger att fan, det här tar lite längre tid, eller nej, det ser så där ut, då är det ju bara att lyfta på luren och
så är det.
Säga hej Jamie, du har lite fotboll att spela i sommar om du är sugen. Då tror jag ju också att mycket av de kommer ju spela i England dessutom. Så att han behöver ju inte resa till andra sidan jorden. Det är ju inte det är liksom inte bort Ryssland den här gången. Även om England kanske inte spelade så långt bort i och för sig,
precis, sen kan det ju bli, om man går vidare, då kan det bli resor till, nu vet jag inte exakt hur slutspelsträdet ser ut, men jag vet inte om Baku är en alternativ här.
Är han Baku-kompatibel, Jamie Vardy?
Jag vet inte hur reglerna för snus i Baku.
Snus och läskedryck.
Precis.
Ja, men tillbaka till min ursprungsfråga, vem den hetaste anfallaren i Europa är, det är ju Timo Werner.
Ja just det, det var dit du ville komma med den här segwayen, och så hamnar vi på fördöma Uniteds läkarteam istället och börjar prata engelska anfallsfrågor.
Ja, fördöma, jag bara menar att det finns en sån kritik mot
det. Ja, men jag håller helt med dig, så vi är ju nog på samma spår där. Men Timo Werner,
är ju superhet i Bundesliga just nu, vilket mål han gjorde i helgen dessutom. Volleyn rakt på krysset, visst var det igår till och med?
Nu tittar du på mig som att jag ska veta det här. Det borde jag naturligtvis veta. Men jag skulle inte förvåna mig om han har gjort ett väldigt snyggt volleymål i krysset den här helgen, med tanke på hur mycket mål han har gjort. Så kan vi säga. Fruktansvärt bra målfacit i år. Han har ju haft ett väldigt bra målfacit under flera år. Samtidigt som han bara sitter och väntat på att han ska ersätta Lewandowski i Bayern München. Men den där Lewandowski fortsätter ju också göra massa mål. Så att de har inget behov av att ersätta Lewandowski för tillfället där då. Och samtidigt är det ju massa andra klubbar som har blandat sig in i leken. Det senaste är väl från mindre ansedda Mirror i alla fall, att Chelsea då ska också ha varit intresserade nu. Liverpool har pratat om tidigare. Real Madrid har dykt upp någon sorts horisont där också, att de skulle visa ett intresse för Werner då först i sommaren. Jag tror ju ändå att han förr eller senare hamnar i Bayern München. Ja, det känns som att han är gjord för att hamna i Bayern München, och det är väldigt mycket... Man går på gamla spår, man går på historia, man går på magkänsla i den här liksom analysen, men... Werner känns oerhört, det känns som att man behöver en sån tysk anfallare som liksom bär det där laget i framtiden, och Werner har ju framtiden för sig. Sen har jag alltid personligen varit lite tveksam till hur Werner skulle leverera i en annan miljö. Jag har alltid fått någon känsla av att han, nu är det svårt att säga att han är överskattad med tanke på hur mycket mål han gör och vad han levererar, men jag har inte riktigt fastnat för honom på det sättet som många andra har gjort.
Nej, alltså han är ju tempospelare verkligen. Och fin avslutare. Att Timo Werner gjorde två mål i helgen i alla fall. Jag tror att det ena var det som passerade i mitt Twitterflöde för en liten stund sedan, där han borrar en volley bort i krysset. Han är ju i hysterisk form, och hela RB Leipzig-projektet är ju riktigt, riktigt bra just nu.
Ja, men där också finns ju en aspekt i att de slåss ju på allvar om den här ligatiteln, som då skulle liksom statuera dem som en stor makt i Tyskland, precis som det som varit liksom den långsiktiga idén med som då Red Bull som äger dem har liksom velat satsa på att man ska först etablera sig i Tyskland. Nu är man dessutom i Champions League-slutspel för första gången. Det ska nog till, även om det pratas om utköpsklausuler och så vidare ska finnas i Werners kontrakt, så man vill nog väldigt, väldigt gärna behålla honom åtminstone till sommaren med tanke på de viktiga matcher som kommer här under våren, den otroligt viktiga tiden för klubben Leipzig som väntar.
Ja. Det är ju, och inte första, det är inte första säsongen han är så här bra heller. Alltså han har ju i många fönster varit het och varit liksom.
Men nu är han bättre än någonsin. Men det måste vi lägga till.
Alltså. Men han har liksom också känt som att han är en spelare som kan drop off. För vi har också sett honom vara ganska svag i perioder. Alltså det har varit en hög skillnad mellan hans högsta nivå och hans lägsta nivå. Man känner att ja, men han har varit inne i en formtopp här. Vågar man chansa på att det här verkligen är den klassen det, som man har hållit när han har hållit den här sin, alltså högsta nivån har varit verkligen världsklass då liksom.
Det är lite där jag har väl haft mina liksom.
Minns honom i tyska landslaget till exempel där han var riktigt svag.
Ja, men det är där jag har fått mina doubts lite från också, att det går, alltså man blir inte igångtaggad på Timo Werner på det sättet. Ja, han levererar som bara den. Men låt oss säga så här, det gör Ciro Immobile i Serie A nu också. Men när han har testat lyckan i andra ligor så har han ju allt annat än levererat. Och jag får en sån vibb på Timo Werner att det är en typ av spelare som passar i Bundesliga och gör det bra. Men att det finns en stor flopprisk om man skulle bestämma sig för att dra till Spanien eller till England eller någonting. Nu kan jag sitta här och ha fullkomligt fel, och det största sannolikheten att jag har fullkomligt fel, men jag får den känslan av han.
Ja, jag tror att det finns ingen möjlighet att han lämnar nu januari. Han vill
vinna, väldigt svårt att se det.
Han vill vinna Bundesliga med Leipzig som han har spelat för länge nu.
Sen vill han gå till München och göra det 5 gånger om efter det.
Det har ju såklart i Bayern München var ju nära att köpa honom för inte så länge sedan. Kommer ju rykten om att han själv vet ju också att han och Jürgen Klopp har en slags relation till varandra, att han själv har sagt att han vill spela för Jürgen Klopp.
De är tyskar.
Vid tillfälle. Dels att de är tyskar, att han hans personliga val om han ska lämna för en utländsk klubb skulle vara Liverpool just nu. Och det var ju också...
Är det ditt Liverpool-flöde som säger till dig, eller är det en...
det stod i The Mirror.
Ja, jag vet inte om det ingår i Liverpool-flödet riktigt, men...
Kanske. Men jag tror också att det blir Bayern München.
Alltså, han är ju på något sätt, om man skulle acceptera en liksom rotationsroll där framme, så naturligtvis hade han varit jätteintressant med tanke på hur Liverpool spelar med de här tre framåt också.
Han hade faktiskt kunnat spela i alla de tre positionerna.
Och där finns ju en fördel för honom att han inte är... Jag har väldigt lätt för att börja tänka på Mario Gomez. Så i gamle tyska anfallaren, i totalt olika spelstilar naturligtvis och totalt olika kvalitetsnivå på, men det var också en sån här spelare som hypades väldigt mycket och var väldigt bra i Bundesliga, och sen när han tog steget in och skulle börja spela landslagsfotboll så såg det inte riktigt lika bra ut, och han lyckades väl aldrig riktigt nå den nivån som han ändå på något sätt kanske trodde att han skulle göra eller som han hade potential att göra. Werner är ju en helt annan form av talang, både sett i ålder och kvalitet och så vidare, och har ju väldigt mycket större möjligheter att lyckas än Mario Gomez, men jag kan inte hjälpa att Mario Gomez dyker upp i minnesbanken ändå när vi...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pratar Timo Werner.
Vi var inne på Manchester United och situationen med Rashford, att de eventuellt kommer behöva signa en anfallare. Bekräftade väl också att ja, vi tittar, vi ser vad som finns på marknaden, men så säger de ju alltid tränarna. Och det är klart att finns det en bra deal att göra så kan ju det vara värt att göra oavsett hur behoven ser ut.
Sen är ju frågan om vi, den liksom gemene tittaren och Ole Gunnar Solskjær och Ed Woodward som en tredje part där, om vi alla har samma syn på vad som är en bra deal.
Ja, nej, det
är ju där kruxet ligger på något sätt, för att Edinson Cavani ser ut som en bra deal. Mario Mandzukic förra sommaren, det såg ut som en bra deal skulle jag säga, i det här läget United sitter. Men jag vet inte om Solskjær ser det på samma sätt. Han kanske tittar på andra namn.
Nej, och nu är det ju Bruno Fernandes som ska in. Och det tror jag är en...
På en annan position.
På en annan, ja, precis, han är ju inte forward. Även om han gör väldigt mycket mål och assist.
Fruktansvärt mycket mål och assist för att spela på den positionen.
Ja, precis. Och det är ju precis... alltså, vore det inte för att Rashford hade varit trasig och de var ju ett väldigt desperat behov att få in en forward till det här laget, så är ju nummer två positionen att förbättra, nämligen få in kreativitet på mittfältet.
Ja.
Så är det ju verkligen. Och det har ju Bruno Fernandes i överflöd. Sen verkar det väl som... det är svårare än man kanske trodde initialt för Sporting och Manchester United att komma överens om den där prislappen. Bruno Fernandes själv ska ju vara liksom, han ska ju stå med väskorna packade.
Ja, men han har ju gjort det i ett år snart. Ja,
han tog förväl i somras, packade väskorna då, och de har nog stått packade sedan dess. Och så skulle han få flytta nu i januari istället, och sen så...
Ja, det senaste budet man har läst där var ju att nu Sporting ska ha höjt prislappen på honom. För det pratades ju om runt 45 miljoner pund, kanske lite mer då, i somras när även Tottenham var inblandade då i den här soppan. För det är ju en soppa nu, det här med Bruno Fernandes. Det är så många gånger han har suttit på ett flyg till Manchester. Det är så många gånger han har varit överens om personliga avtal. Det är så många gånger han ska vara klar inom några timmar, men det har aldrig blivit någonting av det. Och nu ska det dock ha nått någon sorts, vad heter det, stalemail då, den här förhandlingarna. Där Sporting ska vilja ha 68 miljoner pund enligt Sky då, och United har bara erbjudit 50 inräknat bonusar och så vidare. Och då är de ju några pund ifrån varandra. Men de roligaste uppgifterna i den här soppan som man ska ta med en otroligt stor skopa salt är ju de portugisiska uppgifterna om att Manchester City ska vara intresserade att punga ut ännu mer pengar än vad Sporting kräver, fast då först i sommaren. Vilket då för Sporting skulle innebära att man får behålla sin bästa spelare ett halvår till. Du får ännu mer pengar väl när han säljs i sommar. Ja, det kanske kommer en tår eller två av Bruno Fernandes ännu en gång. Men en bra deal för Sporting. Och det hade ju varit en otrolig knäpp på näsan för United om City skulle gå in och sno åt sig den här spelaren som man uppenbarligen har velat ha väldigt länge utan att komma någon vart. Och som har varit halvt klar för United hur länge som helst.
Vet du vad det här är för mig? Det här är en mer eller mindre bekräftelse för att det är klart med en flytt till Manchester United.
Ja, du ser det på det sättet.
Det här är ju en sån klassisk ett löneförhandlingsrykte som agenten sprider ut. Det är så varenda gång. Och det finns några klubbar som alltid dyker upp, och det är de klubbarna som varit kända för att göra lite sådär våghalsiga värvningar och med någon slags desperation. För några år sedan så var just Liverpool en sån klubb, och då kunde man sitta en hel sommar och hålla stenkoll på det här förut. Men visste exakt vilka, du vet, hur inköpslistan såg ut för sportchefen och så vidare. Så helt plötsligt dök det upp så här: va? Vem som, Lucas Moura överens med Liverpool precis när han förhandlar med PSG. Vänta nu, det har vi inte hört någonting om. Men Liverpool försöker... Aha, just det. Det var bara... Liksom, vi slänger ut ett lag som inte ligger liksom sådär... bara för att det ska bli lite press på klubben som ska köpa. Att faktiskt skriva på det jävla pappret nu. Sluta tjafsa om de där extra tusenlapparna som har lagt på sin lön. Och det ser vi ju nästan varje gång det är en sån här affär. Och det är otroligt typiskt. Precis när det känns som att en förhandling går jättetrögt, när det ska bara precis skrivas på men de är inte riktigt överens, och så dyker upp ett annat rykte. Det brukar betyda att det är klart.
Så till slut så skickar vi Bruno Fernandes till United, och det är det du säger.
Just det ryktet från vänster om Manchester City gör att jag skickar Bruno Fernandes till Manchester United.
Spännande.
Vi får se om jag får rätt. Men det har varit så många gånger förut.
För United skulle hoppas man ju att du får rätt verkligen. För jag tror att de måste ju få in något som sagt där.
Ja.
Och Bruno Fernandes, med tanke på vad han har levererat i Portugal. Nu är ju inte det samma sak som att leverera Premier League naturligtvis. Men Nej. Det är onekligen en spelare som med just de egenskaperna som United är desperat behov av. Just
i PSG är ju annars en klubb som används otroligt ofta för just det här syftet.
Ja.
Och såklart Manchester City. Men ja, jag tror att det blir av. Vi går vidare till... vart skulle vi nu? Vi skulle till Emre Can.
Jag slängde in honom för din skull i det här väldigt hafsigt okomponerade punktlistan.
Jag såg det här ryktet också. Emre Can till Everton är det ju som har varit på tapeten. Ja, alltså man känner ju någonstans för Emre Can. Han tackade nej till en rejäl löneförhöjning hos Liverpool för att få flytta till Juventus för att äntligen vinna någonting. Det var verkligen så det var.
Jag orkar inte med den här loserklubben nu, ska jag dra.
Nej, och sen, precis.
Han gick verkligen tajmade fel också.
Han tajmade det. Det är lite grann Emre Can i ett nötskal. Han har aldrig haft den bästa tajmingen. Han är trevlig att titta på, men där blev det ju fel igen då. Alltså dels att han vägrade skriva på ett nytt avtal, gick som bossman, lyckades göra ändå klubben som han så tyckte väldigt mycket om honom, där han var väldigt populär i Liverpool, lyckades få de supporterna att bli ganska missnöjda med honom. Till slut går till Juventus, där han ju liksom inte tar plats på det mittfältet. Han sitter på bänken, han är så jävla långt ner i frysboxen till slut att han inte ens få spela i Champions League. De har inte ens plats med honom i bruttotruppen till Champions League.
Han var väl inte ens, nu vet jag inte om det bara var Mandzukic som inte var det, men jag tror för mig att även Emre Can då uppges att han inte var inbjuden till julmiddagen med laget. Den här klassisk grej som dyker upp när man är riktigt långt ner i frysaggregaten och harvar.
Ja, han har såklart varit väldigt missnöjd med sin situation där. Han fick ju dessutom inte lika hög lön i Juventus som han var erbjuden i Liverpool, så det var inte för pengarna, alltså det var inte något sån grej, utan det var verkligen att han ville till Juventus och ville till det projektet, han ville liksom
det kan jag förstå.
Dit och vinna titlar, och det är inga konstigheter. Nej. Med det, men tajmingen blev ju lite off. Samtidigt är jag inte säker på att Emre Can hade tagit en plats på det här mittfältet idag i Liverpool.
Han har inte riktigt den speltypen som gör att han passar, med tanke på vad Liverpools mittfält har utvecklats till, så är han ju inte riktigt, han är inte den. Han är ju ganska bra offensivt också faktiskt, måste man ändå tillägga.
Gör en hel del mål.
Men han är ju inte den här box-to-box hårdjobbande mittfältaren som är liksom signumet för det här Liverpool. Och Fabinho har de ju redan i en form av lite mer sittande roll, och han petar han ju inte liksom.
Nej. Nej, det är det. Då skulle han in och spela på en av de där två
och där har du ju Wijnaldum, Milner, Henderson liksom.
Ja, och då köpte man in Keita då samtidigt.
Ja, dessutom så. Det hade han nog varit.
Så det hade varit svårt för honom att ta plats i Liverpool också. Men
han har tagit plats bredvid fiskpinnarna även där förr eller senare.
Eventuellt, om inte Klopp hade liksom gjort samma sak som han gjort med så många andra, att faktiskt utveckla dem.
Han har kanske fått vara lagkapten i ligacupmatchen mot Villa. Eller för Chirivella, eller vem var som blir kapten på binden.
Precis, Chirivella. Det är samma sak varje gång han dyker upp, och så är det folk som är såhär, shit, det där var en spännande tonåring. Som säger,
ja, men 22-23 är han väl?
Han fyller 23 år. han är äldre än Trent.
Vad gör han i Liverpool fortfarande?
Ja, han blev erbjuden ett nytt kontrakt nu.
Är det sant?
Ja.
Det var roligt.
Ja, han kommer liksom såhär, jag har känslan av att han är bra för U23-truppen. Det är såhär bra för tonåringens medel, att det finns någon
han vet vad som gäller liksom på lagfrukosten.
Han är såhär skolad i systemet, han är en bra rek och kille som inte ställer till med några otrevligheter, och han
det låter som Pepe Reinas VM-uttagning.
Ja, precis, han är en bra snubbe så liksom, men Pedro Chirivella kommer ju liksom inte spela A-lagsfotboll för Liverpool om det inte är så att
de är iväg och spelar klubblag istället.
Resten av laget behöver massage liksom.
Fint med kaptensbindeln ändå. Det var det jag ville lägga till.
Ja, men Emre Can, det pratades faktiskt om Manchester United också.
Det har vi ju varit inne på i det här formatet tidigare också. Ja. Och där har vi ju varit ganska överens i alla fall de gånger det har tagits upp, att det inte hade varit så dumt.
Nej, alltså, jag tror inte heller det hade varit så dumt. Han passar ju bra i ett 4-2-3-1 liksom.
Ja, med tanke på McTominays skada. Det är en spelare som kommer på något sätt veta sin plats, som har varit med förr, som har kvaliteter som United skulle kunna få nytta av. Jag tror att de får slösa in honom bredvid Fred. Som jag också måste säga, Fred har faktiskt verkligen steppat upp.
Ja, verkligen. Var nog inte gjort. Manchester Uniteds bästa spelare igår mot Liverpool. Tillsammans med Luke Shaw, som jag tyckte var bra också. Skitsamma. Men sen är det Everton då, och Everton har ju också problem på mittfältet.
Känns väldigt Everton att plocka en Emre Can i det här läget på något sätt. Men sen tror jag att såklart han har varit bra för dem också i det här läget.
Ja, nej men hade ju varit jävligt speciellt om Emre Can plötsligt dök upp i Everton. Det hade känts märkligt.
Ja, i och för sig ur en Liverpool-synpunkt.
Ja, precis. Så att, just av den anledningen.
Men hade det, hur tror du Liverpool-fans det inräknat hade hanterat Emre Can i Everton då? Om man tittar på läget han sitter i, han söker speltid och det alternativ som finns i Everton, undrar man honom ändå inte att få spela i en klubb? Eller i och för sig, ni sa att hans... Ja. Rykte kanske blev lite omtucknat av att han gick till Juventus ändå där som han gjorde.
Ja, alltså han lämnade ju liksom inte riktigt med flaggan i topp så där, utan det vart hej då. Situation av det. Mm. Att han var uppenbarligen inte intresserad av att spela mer för Liverpool. Han krigade hela vägen i sitt kontrakt ut liksom, och det var inga konstigheter, men han blev erbjuden ett väldigt, väldigt bra kontrakt.
Men hade det varit burop och obscena handgester från liksom Anfield-publiken?
Om man går till Everton så är ju den risken
stor.
Ganska stor, ja. Det skulle jag säga. Mm. Samtidigt, ja. Jag är inte så känslig. Alltså,
nej, nu pratar jag liksom i Liverpool-supporter.
Ja, precis. Här,
liksom. Inte för att dra alla över en kam, naturligtvis.
Nej, precis. Alltså... någonstans, han är fotbollsspelare, han behöver spela fotboll någonstans där han får plats och som kan erbjuda honom någonting så där han har någonting att erbjuda själv. Och Everton, det är alternativet för honom, så varför inte? Det är också så pass lite sportslig konkurrens mellan Liverpool och Everton just nu.
Ja, men precis.
De befinner sig liksom inte riktigt på samma ställe. Och alla är överens om att Emre Can inte hade tagit någon plats i Liverpool idag, så jag tror att reaktionerna hade väl varit därefter liksom. Det hade varit värre om Coutinho hade gått till Manchester City just nu eller Manchester United eller sådär. Ja, typ så. Ja, skitsamma. Det var Emre Can. Reinier Jesus.
Ja, vet du vem det är?
Nej, ingen aning. Vet du vad jag fick göra? Nej. Precis nu i körschemat. Jag var tvungen att dra upp namnet till storlek 16 för att jag skulle se vad fan han hette.
16 är ganska stort ändå.
Ja, precis. Vad fan står det?
Reinier. Alltså, det är ju dags nu igen. Real Madrid har gjort det här nu några gånger. För 2 år sedan var det Vinicius Junior som blev klar. Han var för ung för att hämtas in direkt, så han kom på sommaren. Det var 2018. Sommaren 2019 så var det Rodrigo som kom istället. Och nu då vintern 2020 verkar det vara Flamengos unge Reinier Jesus som ska hämtas in då. Så för ett x antal 100 miljoner. Så det är sjukt ändå att man verkligen liksom finkammar den här brasilianska talangmarknaden på offensiva spelare. Man undrar ju vart ska de få plats med allihop. Det här har ju Marca och AS redan skrivit tidigare under vintern om att det här redan skulle vara klart. Men nu har ju Reinier Jesus då, tror till och med igår, om jag inte missminner mig helt, fyllt 18. Vilket innebär att han kan genomföra en flytt till Madrid. Och det verkar som att han ska gå in då i B-laget till att börja med. Precis som Vinicius gjorde när han kom då förra året.
Mm. Jag ser att tiden springer på här. Jävlar, vi har gafflat. Vi ska slänga in lite frågor också. Vi har fått ganska många.
Vi har hunnit få det ändå, trots spontaniteten i den här inspelningen.
Ja. Vi kan ta en. Jag plockade ut här så kom precis. Kjell Henriksson undrar, ska Barca värva nia?
Ja, alltså nu har ju Griezmann fått gå in som nia här nu senast. Det var ju inte något så här superresultat för Barca med det nu i första matchen under Setién. Där får man väl ge det lite tid också. Han har haft en vecka med spelarna att hålla på och träna och så vidare. Och Griezmann ska väl hellre spela nia kanske än att vara liksom isolerad på en kant. Särskilt när du har en Ansu Fati i laget som också ska få speltid. Men det har ju pratats om att man kanske ska ta in någon ändå som en backup i och med att Luis Suarez är borta resten av säsongen. Men jag tror inte att vi kommer få se någon liksom stjärnvärvning, utan om Barcelona gör någonting i det här läget, då kommer de ju ta in någon, återigen för att nämna det, Henrik Larsson-typ som kan acceptera bänk och sitta där. Jag vill ju lyfta fram typ en Christian Stuani som här var nere i Segundan. Fick jag ta Segundan där igen?
Ja, precis.
Som jag blev förvånad och åkte med Girona ner, men och också varit på Barcelona-tapet tidigare i just en Henrik Larsson-roll. Kanske läge nu att ta in honom på någon sorts halvårslån bara för att täcka upp på bänken. Han skulle ju säkert gå med på att lämna Segundan för att chilla i Barcelona ett tag. Mm. Göra Suarez glad också. Nu är Uruguayan, precis som Lusito.
Precis. Carl Rydén skriver: Courtois ryktas till Arsenal. Finns det någonting där? Hade det verkligen varit ett bra alternativ då han inte speciellt stabil i försvarsspelet? Bättre framåt. Han verkar inte vara så stabil överhuvudtaget, tycker jag.
Tänker du fortfarande på den här hälsningsgrejen från U21?
Ja, men visst honören, men den fick han ju käka upp ganska snabbt. Men överlag verkar ju vara en ganska spretig figur.
Ja, lite småspretig, men sen tänker man också, ja, den har ju ett överflöd av vänsterbackar. Problemet är att alla skadar hela tiden. Tänker liksom Tierney som kom in, som skulle varit vänsterbacken, som skulle på sikt liksom ta över efter Kolasinac då, har ju gått sönder och haft jättetufft med skadorna här i början. Och så har du som sagt Kolasinac, du har en Bukayo Saka som då på något sätt skolat om till en vänsterback bara för att täcka upp där. Sen är frågan, vad för typ av vänsterbackslösning vill du ha? Ska du räkna med att Tierney kommer tillbaka från sin skada och kanske ska slåss om den här platsen? Om du tar en Kurzawa så känns ju det som någonting ganska långsiktigt. Jag vet inte hur många vänsterbackar du vill ha på löneposten. Så även här så kanske jag tänker att en quick fix, sett till också att Arsenal behöver förstärka andra delar av laget och har en begränsad ekonomi, att bättre att kanske ta en quick fix, låna in någon gubbe till vänsterbacken.
Mm.
Kanske skulle varit på Ashley Young där på ett halvårskontrakt. Förlåt, jag tar tillbaka det jag sa direkt. Men...
ja. Johan Persson undrar, borde Chelsea casha in på Kanté för att få in en mer box-till-box-spelare samt utöka kassan?
Nej, varför ska man också casha in på Kanté nu för, tänker jag. Alltså, box-to-box, Kanté täcker ju allt, liksom. Det är inte bara boxarna han täcker. Så du har ju en Kovacic som är en box-to-box, till viss del bara en ganska elegant box-to-box-spelare. Och sen Jorginho som sittande, tycker jag att inne mitt fältet ser ganska bra ut i Chelsea. Jag ser ingen anledning att det är där man ska förstärka just nu. Och Kanté kan du få ganska bra med betalt för, även om man skulle sälja sig senare tillfälle. Jag tycker han tillför så pass mycket att Chelsea tjänar nog mer på att ha honom i laget just nu.
Mm. Fredrik Österman skriver, vad har ni på Mbwana Samatta? Uppges vara klar för Villa. Behövs minst en forward till. Vilka mer rykten på anfallsväg till Villa? Det vet jag inte, men Samatta är ju intressant. Han spelade ju Genk tidigare då, om han nu är klar för Villa. Det vet jag inte vad han är. Villa-spelare du, eller han fortfarande är Genk-spelare?
De hade lite otur. De värvade ju en brasse från Belgien här nu i somras, Villa. Kanske den dyraste värvningen alla de gjorde. Wesley då,
just det,
som kom in. Men han har väl också haft lite bekymmer med skador och dylikt och inte riktigt kommit igång.
Nej, precis. Och Grealish drar ju ett väldigt tungt last där, framförallt sen McGinn då skadades.
De har inte prickat rätt på Belgien. Men bortsett från Wesley också så var det ju Marvelous Nakamba, fantastiskt namn för övrigt, som plockades in från Club Brygge med som mittfältare. Har ju inte heller riktigt kommit igång då i villakostymen. Så att Samatta, ja, det känns väl lite, det är ju såklart en chansning när du plockar någon från belgiska ligan i det här läget. Jag vet inte om Villa riktigt har råd med chansningar.
Vänta nu, Samatta, han är väl inte forward va? Visst är han mittfältare?
Samatta är väl forward, eller jag är helt ute och cyklar nu.
Återigen så ger vi
oss precis, det är den där, ja men just det, från Tanzania, det var det som var lite speciellt på honom. Inte så mycket tanzaniska fotbollsspelare man springer på, men minns att han var väldigt bra i...
Han är anfallare.
Han var anfallare. Jag minns bara honom vakt då från mötena med Liverpool i Champions League.
Sju mål på 20 matcher i Jupiler League den här säsongen, om någon undrade. Gjorde ganska bra ifrån sig i Champions också.
Precis.
Ah, just det, ni var i samma grupp som Schenk. Det är därför du vet hur man är.
Ja, exakt. Där la vi pusslet.
Förlåt för att ha outat den kopplingen.
Nej, det var inte så svårt. Men okej, om det hade varit svårt så hade någon annan än du tagit det.
Nu.
Burn. Vet ni vad? Nu står det några utanför här och trycker på för att komma in i... poddstudion.
Vi avslutar på den riktigt låga noten.
Vi inledde på en låg nivå och vi avslutar på en låg nivå. Så hoppas vi att det blir bättre framöver. Ska vi säga så?
Det låter jättebra.
Tack för att ni har lyssnat.